Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Fredag igen. Och här i studion har vi Kalle Söderberg från IG och Mattias Eklöf. Du är grundare av Hype Ventures och Pareto Business School som vi kan prata mer om sen. Jag är ju studenter.
Ja.
Du är min lärare kan man säga.
Det är väldigt kul. Ja.
Har ni hört den här .nu-domänen? Vet ni vad det är för någonting?
Ja.
Nej.
Men du vet, alltså .se.nu.
Jaha, du menar så. Ja, ja, okej. Ja. Mm. Men jag vet inte vad det är som händer kring det.
Nej, men det har hänt en grej i veckan. Ja. Har du läst om det eller?
Nej.
Nej, okej. Här får man liksom trippa fram lite, lite infekterat, och jag har liksom inte all fakta på bordet. Men det finns en önation i Stilla havet som heter New Way. Känner du till den? Har du varit här?
Är det de som
ligger mellan typ Samoa och Tågan och sånt där?
Okay.
Ja. När internet kom och alla såna här toppdomäner skapades,
TLDs.
Då fick ju liksom varje land en domän. Sverige fick .se. New Way fick .nu. Problemet var att det här landet hade inte access till internet. Och då dyker upp en amerikansk affärsman som heter Bill Semich. Och han erbjuder sig att koppla upp landet på nätet. Om jag fattat storyn rätt så gjorde han det. Mot att han då fick rätten att sälja den här domänen, .nu-domänen. Och sen blev det ju som så att .nu blev en jävla hit i Sverige av alla ställen. Och genom ett avtal med Bill Semich så fick den svenska internetstiftelsen, som då förvaltar svenska toppdomänerna, i uppdrag att administrera även .nu-domänen. Något som då tydligen ger stiftelsen intäkter på 20 miljoner kronor per år. Mm. Okay. Folket på New Way, det här är ett fattigt, liksom en fattig önation som ligger ute mitt i havet. De har ju i decennier tydligen känt sig snuvade på de här pengarna. För de tycker att det här är något som liksom tillhör dem.
Mm.
Och genom då ett svenskt ombud som har stämt internetstiftelsen på 200 miljoner kronor. Mm. Det är tydligen alltså 20 miljoner per år, 10 år.
Mm.
Sen man tecknar här avtalet med här, Bill Semich. Och nu i veckan så kom domslutet till internetstiftelsens favör.
Mm. Okay.
Så inga pengar till folket på New Way.
Så tveka om du som svensk vågar åka dit.
Det tror jag man kanske inte ska göra. Det verkar vara ett fredligt folk. Jag menar, alltså Pacta Sunt Servanda och sånt. Det finns ett avtal här. Men jag menar, internetstiftelsen är ju rätt rik. Kan de inte få tillbaka den där?
Nej, intressant. Man får kolla på det avtalet och se vad man kan göra där.
Avanza då. lite motvind. Det var ju trassel med en sån vd-rekrytering.
Just det.
Det kommer
ihåg. Han hade som satt en vecka.
Ja, precis. För han hade byggt ett hus.
Han har byggt,
svart bygge. Ja, han slutade.
Har ni sett bilder på det huset när de byggde det?
Nej.
Det är så kul. Hur man byggde ett skal runt, man inte ser vad han gjorde där under. Typ.
Kanske en konstinstallation.
Ja, exakt.
Allt kanske en installation.
Ja.
Och sen, det här kanske du vet bättre, men har inte de haft en del så här, teknikstrul också?
Jo, bland småsparare och traders så det har ju varit, jag vet de som jag på Nordnet har ju tyckt att det var jättekul att se alla problem som Avanza har med sin plattform, att den är lägga ner och sådär. Det har inte gagnat dem om man säger så.
Nej.
Det är många som blir irriterade när de inte kan göra de affärer som de vill göra.
Nej, men det drabbar väl liksom typ en promille av svenska folket som handlar aktier liksom dagligen.
Ja, så är det. Ja. Men de har ju väldigt många småsparare. Ja, så i och för sig blir väldigt irriterade.
Ja, fan. Sen kom ju då en till grej i veckan. Och det här är inte kul. Alltså läste ni om den här USA-fonden?
Ja.
Ja.
Kan inte du berätta vad som är det?
Men det som har hänt är att de har ju då en USA-fond som visar sig att den inte har då, alltså vi har ju alla kunnat läsa om Nvidia och hur extremt starkt den har gått på börsen i år, och alla har väl varit lite småsura som inte har ägt den men ändå tänkt, ja men jag har ju lite fonder i alla fall så jag har väl lyckats tjäna pengar på Nvidia via det sättet då. Och så kanske man då har suttit på den här Avanza USA-fonden då. Men det visar sig att de inte äger den.
Nej.
Nej.
Och det är ju, ja.
Och det var ju inte så kul.
Det är en matarfond till en fransk fond.
Ja, precis.
Mm. Ja, precis.
Det är där det har gått snett.
Och lustigt är också då att, för tydligen Nvidia är nu så stort att det är det tredje största bolaget i USA liksom per market cap. Mm. Det är inte med fonden. Alltså Nvidia är inte med fonden. Finns med i alla andra USA-fonder. Däremot så har Avanza...
Den har ju drivit USA-fonder, ska jag säga. Alltså det är den som har bidragit i mångt och mycket upp.
Ja, ja, men precis. Mm. Däremot så det tredje största innehavet just nu i den här Avanza USA, det är då Tesla som har gått ner 30% i år. Mm. Mm. Och bakgrunden till att det inte finns Nvidia inte var med i den här fonden var ju någon så här ESG-grej, va? Mm. Du försökte ta reda på det. Fick du någon ordning på det?
Ja, nej, men som jag förstår det så är det då att man har valt bort då den här Amundi som då förvaltar den här fonden. De har ju valt bort Nvidia av hållbarhetsskäl. Mm. Och det är väl det som är, och det är lite svårt, Avanza kunde själva, den fondförvaltaren kunde inte riktigt förklara varför då Amundi har valt bort Nvidia ur den här fonden. Och det är ju väldigt speciellt just att man dissar ett sånt bolag i en indexfond, och just den här problematiken kanske med ESG, med hållbarhet, hur luddigt det är, hur vaga de här kriterierna är, vad är hållbart och inte. Det går att diskutera Tesla också för den delen, som då är tredje störst, med koboltutvinning och allt vad det är. Mm. Så det är väl det som har hänt, men det blir ju såklart väldigt speciellt. Det var någon som sa att det är som att köpa ett Köpenhamns index men exkludera Novo Nordisk. Så att ja, ännu en anledning att bli lite småsur som Avanza Spar.
Det sätter ju fingret på definitionsproblem med ESG med mera.
Gud ja.
Hur bestämmer du vad som är ESG och vad som inte, och sen vilka konsekvenser det får?
Ja.
Verkligen.
Och det såg vi för några år sedan, den håsen som blev bolag som ville, precis som alla nu vill få in AI, allt från vd-ord till om det kan vara bolagsnamn eller vad som helst, så var det för några år sedan, vill man ju bara förknippas med hållbarhet. Och de som lyckades liksom vinna marknadens förtroende att man var hållbara kunde ju se enorma kursuppgångar. Alltså det finns ju jättemånga exempel där multiplarna, där värderingen på aktierna kunde bli skyhöga bara för att man ansåg att det här är hållbart, det kommer bli, eller så kommer det ställa om och bli hållbart, eller det finns en väldigt stor adresserbar marknad när världen ska ställa om till att bli mer hållbar. Det gick ju att vrida och vända på det mycket som helst, men det ledde ju till att väldigt många bolag gick alldeles för bra, och vi har ju många inom solenergi, vattenkraft och allt vad det är som ju gick alldeles för bra. Det var ju en hållbarhetsbubbla egentligen för några år sedan som har pyst ut nu under flera år och varit väldigt jobbig för den som har ägt sådana aktier. Vi har sett många konkurser också, många olönsamma bolag.
Men vad har hänt med försvarssab och sånt? Är det ESG nu för tiden?
Ja, det är det.
Det är det? Mm. Men det var inte det tidigare?
Nej, det var ju superdissat av alla. Men sen kom kriget i Ukraina. Och då väljer man väl att fokusera på att det är försvarsindustri så, och att det kanske ändå borde vara okej. Och nu har väl de flesta Saab i sina indexfonder och tycker att det är okej ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag tror bara att det är Handelsbanken och ett fåtal till som inte har med Saab i sina index eller i sina fonder.
Men ESG blir liksom, det känns väldigt principlöst då, om liksom försvarsbolag nu tydligen det som går bra på börsen, då vill ju så här ESG fonderna ha med det, för att då går de bättre, och då ändrar man sina definitioner så att de får plats i sin... Alltså är det så det funkar? Att det finns en ängslighet så här, eller?
Det tror jag. Ja. Och dessutom, det finns ju många indexfonder som väljer att kalla sig för vad det nu kan vara, hållbarhetsindex, och så ser man att egentligen det de gör egentligen att spegla ett svenskt index, men de kan ta istället för en avgift på 0,3% som ofta en indexfond kanske tar av, så kan man ta 1,5% för man säger att den är aktivt förvaltad, och då kanske man petar bort ett evolution för att det är åt spelhållet. Typ så. Det finns många sådana exempel.
Ja, jag vet inte vad man ska säga om det.
Nej.
Det har hänt mycket i veckan. Lite inflationssiffror. Vi har en kollaps i Intrum. Rätt spännande. Bitcoin är på all-time high. TikTok kan säljas. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om Ukraina faktiskt, det land som du, Mattias, har investerat i och också levt i, eller hur?
Verkligen.
Ja. En hel del att avverka efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. TikTok, använder ni TikTok?
Nej, jag är dålig på nymodigheter.
Jag har faktiskt valt att aldrig installera det för att jag har tänkt att riskminimering, liksom, att det kommer hamna någonting på luren som sen lever kvar även om jag plockar bort det, vilket ju verkar också vara fallet.
Mm. Alltså Kina...
Ja, no tracking. Det verkar vara så att de kan tracka även om du inte haft appen, vilket låter helt sjukt. Jag vet inte om de använder tredjeparts installationer av cookies eller pixlar eller någonting sånt, men det verkar rätt galet. Och läser man användaravtalet så är det helt tokigt.
Mm, det gör ju alla innan man... Jag skaffade appen en gång, men alltså jag tog bort den efter en dag för jag insåg att jag förmodligen skulle bli helt beroende av det. Och det här är bara en helt personlig åsikt, men alltså jag fattar inte att folk låter sina ungar hålla på med det där. För det är ju ett rent jävla järngift.
Verkligen.
I alla fall, nu i veckan då så beslutar det amerikanska representanthuset att man vill tvinga fram en försäljning av TikTok. Det ägs av ByteDance som är liksom lite Kina-kopplat. Så att bolaget då på alla sätt skulle separeras från den kinesiska staten. Vad tänker ni om det här?
Bra fråga. Alltså till att börja med, precis, TikTok är stort i USA. Jag tror man har 170 miljoner användare i USA. Instagram är lite större, 180 miljoner. Men det är intressant att tiden som kidsen spenderar, tillbringar heter det på svenska, på TikTok är, tror jag, 70 minuter om dagen, vilket låter rätt galet. Instagram ligger på 40 minuter, så att om du gör matten där så blir det liksom att de lägger 65% mer tid på TikTok än på Instagram. Så TikTok dominerar så att säga i USA, har väl en stor potentiell effekt på valutgång kanske, det är valår. Så det är ju en aspekt i det.
Men 70 minuter per dag, det är TikTok. Helt sjukt.
Ja, det är galet.
Och då, jag undrar hur lång liksom genomsnittsvideon är som man kollar på. För att alltså, när mina syskonbarn kollar på det, det är liksom 5 sekunder per video.
Ja, det är nog, de har nog maxat, de har dragit alla, tagit liksom hjärnforskning och som har dragit alla parametrar för att maxa den dopamin, eller vad det nu är för kemikalier som reagerar på det.
Ja. Nej, det är fascinerande.
Ja.
Och liksom, det är svårt också att underskatta vilken ekonomisk kraft TikTok har blivit också. Då. För att såklart med de liksom använda siffrorna, man estimerar, jag vet inte liksom hur offentligt det är, alltså hur publikt det är, men man tror att de har annonsintäkter på typ $15 miljarder under 2023. Sen läste jag i Washington Post, och det här förvånar mig lite, att TikTok då antas generera 15 miljarder dollar i försäljning för typ amerikanska småbolag.
Ja, just.
Där man då tydligen är jätteviktig för så här, restaurangbranschen och sånt där. Jag antar att man typ använder TikTok som så här, man lägger ut lite grejer, man kommunicerar med sina kunder liksom, utan att det behöver vara liksom, så här, betald marknadsföring. Och att man också då finansierar 220 000 arbetstillfällen indirekt. Det här baseras tydligen på en studie från konsultbolaget Oxford Economics. Alltså, jag kan inte gå i god för att det här liksom är liksom, bra siffror, men verkar det rimligt eller?
Man kanske kan säga att siffrorna verkar låga, men alltså, definitivt att contentskapare använder TikTok, det är ju, så är det ju. Det som TikTok gjorde lite annorlunda var att de, det var lättare att bli viral så att säga på TikTok. Sen kan man fundera på om de här, om statistiken du ser är sann så att säga, men det är en separat fråga, men generellt sett har det högt engagement på TikTok, vilket contentskapare gillar.
Tydligen är det så då att om förslaget passerar senaten, och det är då långt ifrån säkert, då har ByteDance ett halvår på sig att sälja TikTok. Och annars så tvingar man bort appen från sina App Store och allt vad det heter.
Och det man är rädd för här, det är väl egentligen den data som man kan samla in då. Det är väl det som är grejen.
Ja, men precis. Ja. Och som en bakgrund så, det här är liksom en gammal problematik. Tydligen är det så att för flera år sedan så har ju då ByteDance, man har ingått ett avtal med typ Oracle att man skulle samla all data i USA. Man har typ investerat enorma pengar för att liksom göra det här, och för att få, antar jag, liksom amerikanska lagstiftare känna sig mer trygga med liksom TikTok. Men det verkar inte ha hjälpt.
Alltså Biden hade en order mot TikTok att stänga ner det eller sälja eller någonting sånt, som sen Trump reverserade.
Ja, men det var väl så här statligt anställda som inte skulle få ha det på sina telefoner.
Just
det.
Möjligen.
Och då kontrade Kina med att inga statligt anställda får ha Apple-telefoner, exempelvis.
Det finns en intressant ett nytt kallt handelskrigsaspekt på det då.
Ja, verkligen.
Ta liksom Apple som har 20% av intäkterna i Kina, kanske. Tesla som har 20-ish procent av intäkterna, men 30% av försäljningen och kanske 40+% av produktionen i Kina. Tesla är ju extremt Kina-exponerat. Och det är inte svårt att tänka sig att de skulle lobba för, så att säga, mot ett förbud. Så.
Ja, just det.
Av TikTok så, i USA. Precis.
Så det blir nästan geopolitik av det? Eller liksom?
Definitivt. Sen är USA en demokrati och Kina en diktatur, men icke desto mindre, så att säga.
Men det finns en till aspekt på det här, och det är ju att det kanske inte är så lätt att hitta en köpare heller. Olika finansfolk försöker ju värdera det här, och det här är väl liksom rätt, man ska tänka om det här, men någon har sagt typ så här 100 miljarder dollar. Financial Times, de högg till med 180 miljarder dollar om man får samma värdering som Meta. Så det är liksom en stor verksamhet. Och så är det inte säkert att liksom vem som helst får köpa det här av konkurrensskäl. För där är man ju också väldigt känns liksom på hugget nu i USA, att man inte vill att de här techbolagen ska bli större.
Men Trump uttalade sig häromdagen och sa att han gillar inte Facebook eller Meta då liksom. Så det är svårt att se. Fast det är intressant att i och för sig att när den här motionen då, eller vad det är, passerade i representanthuset, så var det ju enormt stark majoritet. Det var 352 mot 65 eller någonting sånt. Inklusive massa, alltså en stor majoritet republikaner som röstade för förbudet mot TikTok då, så att säga, i USA. Och det går ju emot egentligen det Trump sa häromdagen då, liksom när han sa då att han egentligen är emot ett förbud. Men han är definitivt mot att Facebook skulle ta över det. Så det är ju liksom extremt svårt att se att det skulle hända. Men den stora, om man lyssnar på amerikanska analytiker, en kille som heter Gene Munster som jag gillar som amerikanska analytiker, han säger liksom att det är 50% sannolikhet att det inte händer någonting. Att det blir ingenting börjare av det. Och 25% att de säljs och 25% att de tvingas stänga. Så där någonstans är det ju. Men i den 25% som är att de säljer, så är det ju osannolikt att Meta skulle få köpa det. Sen ska det upp med då 100 miljarder dollar eller någonting åt det hållet. Där har ju Mnuchin då, den förra finansministern, eller vad man säger på svenska, Treasury Secretary, han tåtar ihop ett bud här nu nyligen, eller försöker jag. Det är ganska kladdigt där borta, men han kan ju liksom ställa sig i kö då, för det finns så ganska många som vill stå i den där kön och köpa TikTok.
Absolut. Sen kan man undra om kinesiska regeringen har någonting kan ha ett finger med spelet, tänker jag. Alltså ByteDance hävdar ju att de är helt oberoende, men det är de ju inte. Och det är ju så, som jag förstår det, så finns det enligt den kinesiska säkerhetslagen, så så läser jag innantill här, så finns en paragraf som tvingar då kinesiska bolag att samarbeta med kinesiska regeringen och säkerhetstjänsten vad gäller att lämna ut information etc.
Ja, det låter inte jätteoberoende om man får...
Nej, exakt. Nej.
Det finns också legala hinder. Jag läser Björn Jeffrey, SvD:s kolumnist, rekommenderar honom, han har alltid kloka saker att säga om det här. Tydligen är det så att Montana, delstaten, har ju försökt förbjuda TikTok tidigare.
Ah, okay.
Men då revs det upp i federal domstol med referens till yttrandefrihets liksom, lagstiftning. Så det finns en sån aspekt av det här också.
Så, USA, ja. Det är fascinerande hur det funkar. Men de har ju åtminstone en maktdelning till skillnad från Sverige. Håller på sen. Men det är svårt att, så att säga, förutse vad som kommer hända där, definitivt.
Men jag tycker det är intressant att amerikansk politik är mycket mer aktivistisk än svensk politik. Och det finns också typ en helt annan så här, acceptans för att folk vill göra radikala saker. Mm. Jag tänker nu på, vad heter han, Johan Persson var på Liberalernas partiledare. Han hade ju ett förslag att man skulle införa någon slags så här, mobilförbud på nätterna för barn. Och liksom, han blir ju helt förlöjligad av liksom alla. Men jag tycker samtidigt, som det är ju de facto så att ungarna i Sverige, låter man som moralpredikant, men ungarna i Sverige sitter ju nu liksom halva kvällen och nätterna och håller på med den här skiten. Mm. Men det finns ingen så här, tycker jag, tydlig liksom, ordentlig debatt i Sverige om så här, vad det där har för konsekvenser.
Mm. Jag har inga barn, så jag får inte uttala mig kanske.
Jag är glad att min äldsta är 3,5 bara, så han är inte riktigt där än. Han är fortfarande på YouTube och alla grejer. Men nej, alltså, när de är 10 år äldre, jag fattar att det är problematiskt.
Ja. Okej, en annan grej i veckan. Alltså, det har hänt så mycket. Digitala stämmor. Mm. Har ni hängt med i den debatten?
Ja, min tidigare arbetsgivare, Aktiespararna, det är en fråga som ligger om varmt om hjärtat. Det vet jag i alla fall.
Det kom ju en ny lag som jag inte hade typ förstått skulle komma, som gör det möjligt att skriva in i bolagsordningen att man kan köra stämmorna digitalt istället för fysiskt. Mm. Och liksom i alla så här små bolag, alltså det spelar ingen roll om det är fysiskt eller liksom digitalt. Men på börsen så blir det liksom en annan femma där det kanske förväntas att man har en lite mer transparens. Och det blir ju väldigt så här infekterat kring den här frågan. Mm. Väldigt många stora ägarkonstellationer slöt ju upp mot digitala stämmor. Även så här FAR och vad heter de där? Kollegiet för svensk bolagsstyrning och den typen av organisationer tyckte också att det var typ en dålig idé. Men det var en svensk ägarfamilj som ställde sig på tvären. Det var ju då de här Axelsson Jonsson. Den sfären. De ville köra digitala stämmor i dotterbolagen. Eller åtminstone ha möjligheten att göra det. Mm. Så där blir liksom någon slags Mexican standoff i media och rätt irriterat. Men nu så bytte man fot till slut. Och då verkar liksom den här frågan verkar vara liksom avgjord nu.
Och vad är argumentationen då till att man vill då senare ha en fysisk stämma?
Jag tror att det finns liksom en principfråga här att man vill att typ minoritetsaktieägare bara ska typ få en möjlighet att komma och träffa bolaget och att typ bolagets representant ska kunna ställa sig upp framför ägarna och berätta vad som har hänt och svara på frågor. Det kan man ju göra i en digital stämma också. Men när jag har tänkt på det här så liksom... Jag var en gång som journalist på en bolagsstämma i Värmekylgrossisten som var något sånt skambolag som var aktivt.
Inte kylvärmegrossisten utan Värmekylgrossisten.
Värmekylgrossisten. Det är så de särskrivet. Värmekylgrossisten.
Stek, kyckling, ledare. Ja.
Om bolagsnamnet är särskrivet då ska man nog inte köpa aktier. Men det var massor med tur i det bolaget och de hade en bolagsstämma där det liksom var upplagt för bråk. Och den var fysisk, för att det var man ju tvungen att göra. I typ ett litet konferensrum i Täby eller liknande. Och jag åkte dit som journalist och satt i det rummet och fick bara bevittna den här konflikten då som utspelade sig framför mina ögon. Och det för mig visade att det finns en kraft i att kunna ses på riktigt och även om du bara liksom kontrollerar 2% av aktierna så du kan liksom ändå ställa dig upp på stämman och typ göra ett statement, du kan protestera, du kan skrika, du kan gråta, du kan, liksom, man kan ändå göra någonting. Men är det digitalt,
är det svårare att få igenom?
Ja, men då kommer det vara någon moderator där som vill att man ska liksom sträcka upp sin digitala hand i Teams innan man säger någonting, och så kan man typ bli tystad för att tiden tar slut. Alltså
Men det är ju en djungel, alltså i de flesta mindre bolag, för att inte säga alla mindre bolag, så tror jag, eller en stor majoritet, så är det ju, så hålls typ inga stämmor kanske, eller stämman hålls genom att skicka ut ett mail. Och så där är ju liksom compliance obefintlig, så att säga, på de mindre bolagen. Så det borde man ju lösa oavsett, så att du kan hålla en digital stämma i mindre, säg onoterade bolag upp till någon viss storlek eller någonting sånt. Sen i noterade bolag kan du ha fysiska stämmor, möjligen då om det begärs av någon, eller tvärtom, så att du tillåter digitala stämmor, men sen kan du begära att ha en fysisk stämma, så att du får, jag menar, det går ju att lösa liksom.
Absolut, precis. Och det mest troliga är väl att man får se någon slags hybrid nu, att det blir fysiska stämmor på börsen, men att ganska många kommer att lyssna på distans. Ja,
det låter väl som en bra mellanväg.
Verkligen. Ja. Okej, då tar vi Intrum då i veckan. Intrum, alltså, hur ska man beskriva det bolaget? Skuld?
Inkassobolag, ja. Så det de gör är väl egentligen att de, alltså de köper väl då skulder kanske av en bank. Så att om du och du har en skuld till en bank som du kan betala, då kanske de köper den och så får du betala den till så det är de som drar in pengar från dig istället och så tar de en provision på det.
Just det. Och där, det är ett bolag med ganska gamla anor. Men det Intrum Justitia hette en gång i tiden.
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja.
Man köpte ett bolag som heter Lindorf, va?
Ja, det var väl där någonstans. Det var väl inte det bästa så här efterhand. Det medförde ju dels, det var en ganska tuff integration och bökig, och dessutom en skuldsättning som sköt i höjden. Och det är väl det man får leva lite med nu och brottas med. Och förklara till stor del varför aktien är ner så mycket.
Men när man gör ett sånt förvärv, köper man då liksom en skuldportfölj från, alltså i praktiken? Man tar över ett annat bolags skulder och också ansvaret att driva in dem?
Eller? Ja, exakt. Ja. Och det är väl det, exakt. Och det kan man göra olika storlekar. Så nu var det Lindorf-förvärvet väldigt stort. Nu vet jag inte om det var in. Det kanske var fler saker man köpte, det vet jag inte. Men annars är det ju en del av affärsmodellen att man köper då portföljer, skuldportföljer.
Mm. Och hur har du pratat om Intrum senaste åren?
Nej, det har ju varit väldigt negativt nyhetsflöde. Alltså bolaget har ju haft det tufft och dessutom befunnit sig. Man har ju väldigt stor exponering mot europeiska konsumenter, och är det några som kanske inte mår toppen så har det varit just europeiska konsumenter. Och det har ju då liksom adderat den här skepsisen som har funnits kring bolaget, och dessutom då den här höga skuldsättningen, skuldryggsäcken som liksom tynger bolaget. Och liksom levererar man dåligt på en underliggande svag marknad och en hög skuldsättning, så är det ju en väldigt jobbig kombo. Och det är framförallt jobbigt när man måste be om nytt kapital och gå ut på marknaden och säga hej, vi behöver nytt kapital, vill någon stoppa in pengar? Och så är den då jobbiga mixen av hög skuldsättning och svag underliggande marknad.
Det är intressant, har de sagt någonting om, finns det någonting sagt om nyemission?
Nej, just nu spekulerar väl marknaden mest i att, det kommer behöva ske en sådan ganska snart.
Ja, det är mycket intressant, men jag kollar lite på det. Jag är inte liksom jätteinsatt, jag kollar lite på det i morse. De köpte väl en del italienska grejer och så skrev de ner någonting i Q4, 740 miljoner i Italien liksom, som har köpt grejer de inte haft koll på. Alltså en tillgång, de har köpt tillgångar så att säga. Det är en skuld för individerna eller företagen, men en tillgång för Intrum då så att säga. Men, det som är lite märkligt, jag kollar på kvartalsrapporten i morse och kommunikationen är konstig, för att i pressmeddelandet stod det att man har täckning för att rulla lånen eller för att, så att säga, betala av lånen. Man har obligationslån här väl 2024 och 2025, det här året och nästa år. Men i rapporten står det, är det annorlunda uttryckt, så att säga. Så man uttrycker sig annorlunda, och där står det att man är liksom på väg att göra det, eller det liksom antyds att man kanske kan göra det, men det är inte tydligt, så att säga. Så det, man kommunicerar inte bra. Det kan man säga utan att vara särskilt insatt i bolaget. Det missas massa referenser, det är fel årtal, det är punkter som saknas. Det är massa sådana grejer i rapporteringen. Så att man får liksom intrycket av att de slängde ihop den här Q4-rapporten utan att egentligen kanske korrekturläsa den eller så.
Och det som har hänt nu är lite grann också att Intrums ledning har ju varit ute och pratat ganska positivt om bolaget. Och jag tror det var förra veckan, vilket fick aktien och deras obligationer att stiga, eller priset på obligationen att stiga. Men sen så har det ju också kommit fram nyheter om att det pratas om en rekonstruktion av bolaget, för att det ser så pass dåligt ut.
Vilket är ju anmärkningsvärt.
Ja, men jag menar det. Så det blir en enorm förtroendekris då också.
Man läser ju som, och någonstans står det att tillgångarna är nästan lika stora som skulderna. Det låter inte så bra. Det låter som att bolaget är, så att säga, i putten där. Jag menar, det står så. Rimligen, det borde inte vara det, kan man tycka då, men kommunikationen är inte bra.
Men förlåt, affärsmodellen här, de de är ett gäng som är duktiga på att driva in skuld. Och så lånar de pengar för att köpa skuldportföljer av andra. I hopp om att man typ förstår vilken typ av skulder som finns i den här portföljen och hur man ska driva in det. Är det det man lånar pengar för? Tror ni?
Ja, man har väl massa skuld i balansräkningen, så rimligen måste man ha finansierat köpen av, om man inte byggt upp grejerna själva, men det tror jag inte, man har köpt in de här portföljerna, då har man finansierat det med skuld så att säga. Och sen har man, jag menar, de verkar betala höga räntor på det också, alltså 10%-ish eller ännu mer kanske. Så de betalar ju dyrt för de här portföljerna, så att om du, det är lite som en subprime-portfölj eller någonting annat så att säga. Jag menar, det är någon italienare längst ner i kedjan då, för de har en del Italien där. Jag menar, Italien är inte mina favoritländer då. Men man kanske ska liksom köpa italienska skuld så att säga, portföljer då liksom, eller det är en tillgång då, men så att säga, utan att veta exakt vad det är, men det är någon italienare längst ner i kedjan som står och bakar en pizza och inte betalar så att säga.
Och där ska vi säga att bolaget har ändå ganska god historik av att typ då du, Jakob, trots att det är tuffa ekonomiska tider så har du ändå fortsatt att betala. Men det som har varit speciellt nu är väl lite grann att vi har inte haft en sån här inflation och såna här snabbt stigande räntor på väldigt lång tid. Så att just marknadsklimatet för då en Jakob eller en pizzabakande italienare är tuffare än på väldigt länge. Så då kan vi då ifrågasätta, är de här återbetalningarna så pass stabila som man ändå har påvisat att de har varit historiskt?
Men så det är typ tre problem här. Dels har man lånat mycket pengar själv och de kostnaden för att liksom finansiera de lånen har gått upp.
Ja.
Sen har man köpt skuldportföljer och då kanske finns en problematik att man kanske inte vet till 100% vad man har köpt, vilken typ av skuld som ligger där. Och det tredje som händer är att konjunkturen är dålig och typ räntorna är höga, så att de som skyldiga pengar. Den där pizzabagarna har svårt att betala sina...
Konsumentkrediter är ju inte... Ja. Alltså det går ju att läsa om det överallt. Kronofogden och allt möjligt. Sån statistik på att folk har svårt att betala tillbaka.
Ja, fy fan, vilken härva. Det är lite som Big Short. När den här, de beskriver någon sån här finansiell produkt som... Vad är det? Typ catch it, wrapped in dog shit eller sånt där.
Just det.
Ja. Exakt. Men återkommer till kommunikationen, så är det viktiga här att de är tydliga, att de inte liksom försöker fula med nedskrivningar och portföljen lite i taget så att säga, drippa ut, utan att de rycker plåstret liksom, och kanske i samband med det, man kan ju, en betraktare här kan ju möjligen tycka då att en storägare borde kliva in här och visa att man är storägare så att säga, rent teoretiskt. Men riv plåstret, fixa, säkra så att det finns eget kapital och att det finns likviditet för de närmaste 3 åren eller 5 åren eller någonting sånt, klart, då är det klart liksom.
Men vilka som äger här, vet du det? Största ägarna.
Bra fråga. Nordic Capital är storägare.
Okay.
Rickard Bråse är ju läsvärd på DI. Han skrev ju en analys om det här. Och det var väl i princip en... Ja, han sa att det är över, helt enkelt, för ägarna. Och refererar bland annat till Cab Online, som vi gjorde ett avsnitt om här marknaden typ i augusti. Och det var ett liknande case där bolaget kunde inte längre liksom finansiera sina skulder. Och det som hände var att obligationsägarna tog över bolaget och aktieägarna bara blev nollade.
Ja, men absolut. Alltså, du kan ju förhandla om det så att säga. Men de förhandlingarna, den typen av förhandlingar är ofta väldigt långa, väldigt jobbiga. Alltså banker vill ju inte, eller vilka som nu sitter på det där, liksom, vill ju inte ta över ägande. Så det är extremt svårt att göra den typen av affär. Det sker, men det är liksom långa, långa, långa processer.
Och det är ju ofta aktieägarna som får betala det högsta priset. Och det har vi sett i många fall. Jag tänker Viaplay exempelvis, en annan sån här småspararfavorit. Och den här har ju också varit väldigt... Jag ska inte säga älskad av investerare, men många har ju velat köpa den för att man ändå har trott att den här oron har varit överdriven. Man har lockat med vad som har sett ut som en hög utdelning, om man mäter direktavkastning då, så utdelning per krona genom aktiekursen, då har den sett väldigt attraktiv ut. Och både experter, analytiker, förvaltare och många har liksom pratat om den här höga utdelningen som ett intressant köpargument i sig. Och det har ju visat sig väldigt fel.
Klassisk fälla.
Ja, verkligen.
Jag tyckte Nokias direktutdelning var så här 6-7% 2011. Såg jättebra ut. Gick inte så bra för dem.
Nej.
Men det är så det ska vara. Men aktieägarna är ju efterställda skuldinnehavarna.
Absolut. Absolut.
Det är ju helt i enlighet med spelets regler.
I praktiken köper du en option. Om du köper Intrum idag köper du väl en option. Någonstans. Du har optionaliteten att de fixar det så att säga.
Okej, vi ska prata lite om Bitcoin, vi ska prata om Ukraina efter här. Ska vi säga något litet om Bitcoin, eller?
Svårt att inte göra dessa tider, tror jag.
Det är all time high igen, över $70,000. Och det är ju lustigt för att alltså för två år sedan där i kroken i alla fall så var ju Bitcoin fruktansvärt hett.
Mm.
Och sen så följde hela kryptovärlden ihop och ingen ville ta i det med tång överhuvudtaget. Och sen liksom i skymundan så har det här kommit upp igen. Men hela den här liksom kalabaliken runt omkring och Web3 och allt det där, det pratades ju ingenting om nu. DeFi och sånt där, det är ju borta. Mm. Men Bitcoin är tillbaka på 7000. Vad ska man tänka om det, tror ni?
Vill du börja?
Ska jag börja? Man kan väl dels konstatera, om du då backar bandet två år, det som också låg bakom det här fallet var ju just att vi kom från en period av, man brukar prata om riskaptit på de finansiella marknaderna, och det har väl aldrig varit så hög riskaptit som det var för två år sedan. Och det var bubblor lite överallt. Nu ser inte jag att just krypto var en bubbla, men när då räntorna steg rekordsnabbt så var det var ju många som föll offer för det. Dels mycket olönsamma bolag med vinster långt fram i tiden, men också olika, där man kände att det var liksom ändå relativt hög risk och stor osäkerhet, och då ansågs ändå krypto vara det, och det hade gått extremt starkt, och då tror jag liksom att det sammanföll lite grann, att när börsen och riskaptiten försvann hos investerare så följde krypto med helt enkelt. Precis som mycket annat. Och då var det ju mycket prat om, alltså, om du pratar om influencers på sociala medier och så, det var ju mycket digitala apor som man köpte för mycket pengar. Alltså det var ju en sån tid där allt man köpte gick upp, och ju högre risk du tog desto mer belönades du för, och det var väl en baksmälla som kom sen av det. Men nu har väl ändå Bitcoin då visat att det ändå finns någonting här.
Mm. Så. Vad tänker du då?
Bitcoin är intressant, för man går tillbaka till white paperet som startade Bitcoin. Jag brukar fråga om folk har läst det, det är typ ingen som har läst det, men om man läser det så står det att vi vill skapa elektroniska pengar, cash liksom, för att underlätta transaktioner på nätet. Och där, ur det perspektivet, är ju Bitcoin ett stort misslyckande, alltså gigantiskt misslyckande. Men som digital tillgång så är det en enorm framgång, som någon sorts variant av digitalt guld då, eller något sånt där. Och som sådan så är det ju en spekulativ tillgång, för det finns inget, du kan inte räkna på någonting, det finns inga kassaflöden, och som Buffett säger om guld, liksom, man vill inte äga guld för att det finns inget du kan värdera där. Liksom. Så det är ju någon sorts startpunkt kring Bitcoin. Sen är det intressant med prisinflationen, innebär ju att, så att säga, Bitcoin-ekonomin har deflation. Så att om du tänker liksom att du vill använda Bitcoin för transaktioner, då är det dåligt att priset ökar. Och det är lite så här kontraintuitivt, men om du tänker dig att säg att Bitcoin stod i 36 000 tidigare och du kunde få en bil för 36 000 dollar igår, förenklat.
Mm.
Och idag står den i 72 och du kan få två bilar.
Mm.
Då har du ju alltid instrument, givet att du tror att det kommer fortsätta växa, då har du alltid instrument att vänta med att köpa bil.
Mm.
Så att i Bitcoin-ekonomin, om du betraktar det som en drivare, om du betraktar det som pengar i ett ekonomiskt system, då har du deflation där. För du har liksom instrument att hålla Bitcoin istället för att använda Bitcoin.
Just det.
Så det motverkar det ursprungliga syftet i white paperet då, som Satoshi då liksom, eller han, hon, de, det.
Vem det nu är. Ja.
Ja. Så det är liksom lite så här kontraintuitivt, men alltså, det är ju omöjligt att säga någonting om prisutvecklingen på Bitcoin, men det verkar ju hänga ihop med riskaptit, såklart någonstans. Det verkar finnas någon korrelation där.
Och börsen är tillbaka på höga nivåer, så, och då tänker man att typ Bitcoin, det är samma liksom, samma grej.
Alltså, det är en förklaring. Sen är det klart att det har kommit in i värme lite grann med de här Bitcoin-ETF-erna som har fått godkännande från amerikanska, vet de, SEC, vilket är väl motsvarigheten till Finansinspektionen, typ. Det tror jag var en viktig grej, just för att man skulle känna att det är mer legitimt med krypto. Så det har varit en viktig trigger också. Det har det verkligen varit. Och sen så, det har ju pratats om det med halvering, som jag knappt förstår vad man gör, men man begränsar väl, du får rätta om jag fel här, men man begränsar utbudet av bitcoins, vilket då gör att om efterfrågan är konstant, men då stiger priset.
Mm.
Så att det är väl sådana olika triggers som nu har bidragit till, tillsammans de här, det har blivit en cocktail som har varit väldigt trevlig.
Men den är ju känd sen till, alltså white paperet har ju all information så att säga.
Mm.
Så hur den utvecklas på vägen mot 21 miljoner bitcoins eller vad det är ju känt sedan då 2008-2009.
Ja.
Men absolut, ETF-erna är ju, alltså, köper folk mer och det finns ett visst utbud, ja, då borde priset stiga.
Mm. Och vi har sett enorma inflöden till de här Bitcoin-ETF-erna. Så att de har varit, om man tittar historiskt när ETF har lanserats, så har det ju varit väldigt stora inflöden till de här Bitcoin-ETF-erna. Så det är hett.
Ja, spännande. Okej, jag tänkte vi skulle säga någonting om Ukraina också. Men tänkte börja med dig, Mattias. Du driver här Pareto Business School, alltså transparensens namn. Jag går ju den kursen och vi typ samarbetar lite och jag pratar gott om den för jag tycker att det är en bra kurs och så vidare. Men du, din bakgrund är ju att du startade någon slags spelbolag en gång tiden som du sålde till Betsson, va?
Jag spelade poker och jag var avundsjuk på en kompis som tjänade massa pengar på poker i början av 00-talet. Och så började jag spela poker och sen insåg jag snabbt att jag var bättre på att driva en affär kring det än att spela poker själv. Så det började där 2004-2005 någonting.
Och du skapade någon slags spel på nätet, eller?
Vi hade aldrig spel själva, utan vi var en så kallad affiliate, så vi drev trafik till, vi pratade med pokerspelare och sen gav vi dem bra deals på pokersajter och så gav vi pengar tillbaka till spelarna då, så vi såg oss själva som en konsumentsajt för poker. Så vi tog pengar från de elaka, vi var liksom Robin Hood, så vi tog pengar från de elaka spelbolagen och gav tillbaka till de stackars pokerspelarna. Det var så det började.
Och sen sålde det så här till Betsson?
Ja, precis, vi sålde 2010 till Betsson.
Okej. Och sen på olika omvägar så hamnade du i Ryssland.
Ja, precis. Jag flyttade till Ryssland 2011-12 någonting när det fanns, ja, det var liksom demokratihopp och man trodde att nu kanske Ryssland blir ett normalt land. Och sen blev det precis tvärtom då, men det såg väldigt spännande ut där 2011-12-13. Det var borgmästarval i Moskva 2013 och Navalny, som nu är död, Han kampanjade på gatorna och liksom det var massa folk satte stickers på sina bilar och så där. Det var ett helt annat klimat än vad det är nu i Ryssland. Nu är det länge sedan jag var där, men det var en spännande tid och det såg ut som att det skulle kunna bli något. Och jag flyttade dit och började driva affär tillsammans med en annan svensk entreprenör. Fick finansiering av VNV och Kinnevik. Vi drev en review-sida, en recensionssida som hade 5 miljoner användare på toppen.
Du får låta mindre än vad det var. Ni fick väl inte 100 miljoner spänn?
Ja, precis. Vi reste ungefär 100 miljoner svenska. Investerade mycket i att växa det där och det gick okej, men det var svårare att sälja än vad vi hade trott. Det blev massa konkurrens från Google och Facebook och alla andra. Sen hände ju en stor grej och det var ju såklart Rysslands angrepp på Ukraina 2014, för det var ju egentligen då kriget började. Man tänker att det började 2022, men det började redan 2014 när man tog Krim i strid med folkrätten och sen gick man in i Donbass med ryska förband och liksom maskerade som sån här rebellförband så att säga. Men så var det där det började. Och det vi gjorde då var att vi tog en del av de här pengarna som vi hade rest för den ryska marknaden egentligen och investerade i Ukraina. Så vi gjorde vår första investering i Ukraina där 2014-15.
Men var det här, gjorde ni det för att ni inte ville vara i Ryssland längre av princip själv då?
För mig var det väldigt mycket att jag ville göra någonting för Ukraina fast jag satt i Moskva vid den tidpunkten. Sen tog det mig fram till 2017 innan jag kunde extrahera mig från Moskva. Så vi sålde den ryska delen av verksamheten 2017. Men den ukrainska delen som vi hade då investerat i, vi hade egentligen förvarvat den. Det är ett ukrainskt techbolag, tech-startup, som sen har gått väldigt bra. Som jobbar med AI, stora data, moln, business analytics-bolag som heter YouScan. De gick väldigt, väldigt bra. Och sen flyttade jag till Kiev 2019 för att, så att säga, fortsätta bygga på det egentligen. Så att den här investeringen som vi gjorde 2014-15 i Ukraina, dels var det gjorde oss till en av de första utländska investerarna som investerade i Ukraina. Men den blev sen startskottet eller hörnstenen i det bolag som jag sen byggt upp som heter Hype Ventures, som är ett butikinvestmentbolag, ett svenskt bolag, men som har en portfölj med ungefär 70% Ukraina i portföljen. Det finns lite annat också, men en stor majoritet Ukraina.
Vad finns det fler för bolag från Ukraina i portföljen?
Ja, det är mycket spännande. Nu får man ju prata sin egen bok här. Hur trevligt.
Ja.
Men det finns ett bolag som heter Osamic som är en designtjänst i molnet som är fantastiskt duktiga. De har gått Y Combinator, YC i USA, men det har gått väldigt, väldigt bra för dem. Ett annat bolag som heter Cargofy som är jätteduktiga. De gör en logistiklösning. Ganska osexigt, men de ruttoptimerar och lastoptimerar för åkare i USA, men även i Europa och inklusive Ukraina. Vi äger aktier i Beetroot som är ett svensk-ukrainskt it-bolag grundat av två svenskar, Andreas och Gustav, som säljer konsulttjänster. Extremt duktigt bolag, jättestark företagskultur. Så vi har ett antal olika såna här godbitar i portföljen.
Men för jag blev nyfiken, man ser ju dagligen, höll på att säga, nu har det där medierapporteringen från Ukraina typ klingat av, vilket är hemskt, för att anta att det är sån medieoliken ser ut liksom. Men det pågår ju hemska saker på fronten dagligen. Samtidigt så fortsätter ju människor i Ukraina som inte på fronten lever sina liv, för att det är väl det man gör trots att det är ett krig, och man går till jobbet så gott man kan och sådär. Jag tänker på alla människor som då driver bolag där i Ukraina. Alltså, hur funkar det där?
Det är intressant, för att det är någon sorts ny normal. Jag är mycket i Kiev och allt är som vanligt, minus att det är flyglarm någon gång om dagen och sådär. Men du driver bolag som vanligt, du går lunchar som vanligt, du åker kollektivt. Återigen då, om det är flyglarm så ibland slutar metron att gå om det är något allvarligt flyglarm, för det är också en grej då att när larmet går så kollar man då, finns olika appar för det, så kollar man, okej, är det en ballistisk robot som har skjutit? De är ju väldigt snabba, så du har inte så mycket tid på dig. Då kanske man går ner i T-banan eller skyddsrum.
Folk kollar här i telefonen.
Ja, visst. Så det är liksom den nya nationalsporten, så att säga, att kolla vad det är för typ av hot. Då. Men är det liksom långsamma iranska drönare, då vet du att du har mer tid på dig.
Är det här någonting som alltså ukrainska staten har utvecklat då?
Ja, det finns bägge, och liksom, det finns olika appar som har liksom larm så där, som du kan följa dig.
Ja. Det är helt surrealistiskt.
Jag tänker på skolplattformen nu. Hur har det funkat i Sverige? Liksom,
ja, exakt. Ja.
Mm. Okay,
så, alltså, Ukraina är sjukt framåt vad gäller digitalisering. De ligger långt framför Sverige. De ukrainska bankapparna är mycket bättre än de svenska bankapparna. Och så där, liksom. Så de är jätteduktiga på det.
Men okej, okay, så att de går till sina jobb, de gör sina affärer. Mm. Vad har hänt med den ukrainska ekonomin?
Alltså, det som är intressant är ju att jag är, till att börja med, jag är väldigt stor optimist då, liksom, vad gäller Ukraina. Det kanske låter konstigt, men kriget går bättre än vad de allra flesta trodde. De har liksom puttat undan, de har sänkt en del av ryska svarthavsflottan, och de har tryckt bort flygvapnet. Den ukrainska ekonomin går ju mycket bättre än vad någon trodde. Så den har ju inte återhämtat sig helt, men den växte ju kraftigt 2023, förra året. Och skatteuppbörden eller skatteindrivning är ju mycket, mycket starkare än vad någon trodde. Så att det paradoxala, som det verkar paradoxala, är ju liksom att ekonomin har blivit mycket tajtare, bättre fungerande så att säga. Men har man ett historiskt perspektiv, då vet man ju att krig är ofta stimulerande. Andra världskriget var en jättestimulans för den amerikanska ekonomin till exempel. Och där lyckades man ju kombinera. Man hade ju gigantiska budgetunderskott, alltså vi pratar 20-25% av BNP i budgetunderskott i USA, kombinerat med låg inflation. Så att gör man det här, då moppade man ju upp en del av likviditeten med sådana här victory bonds och andra grejer. Liksom. Men sköter man ekonomin i krig, så kan det vara extremt stimulerande. Och lite samma effekt ser man ju då tyvärr i Ryssland. Nu är det svårbedömt med Ryssland, men den ryska ekonomin har ju också gått mycket, mycket bättre än vad folk trodde. Det gäller i och för sig hela perioden de senaste 10 åren i Ryssland, men även nu är ju den ryska ekonomin stimulerad av kriget, så att säga. Man har väl ställt om den till en krigsekonomi till stor del.
Men det är mycket som förstörs också.
Ja, alltså, det är väldigt intressant. Jag var på en middag nyligen med Ingrid Capacity här i Stockholm, som är ett svenskt bolag som jobbar med batteriteknologi och batterilösningar. De kommer installera ett gäng batterier i Ukraina. De har rest 300 miljoner euro för att göra det. Och jag säger det därför att det intressanta är att den ukrainska, så att säga, elnätet förstördes ju till, eller distributionen, 40-50% under slutet av 2022, början av 2023, när ryssarna sköt bort en stor del av de här stationerna och allt vad det är. Men Ukraina har liksom byggt tillbaka detta, och man har kanske idag ett av världens mer moderna elsystem. Sverige har mycket att lära av Ukraina, hur man jobbar med att bygga resiliens och redundans i det där systemet. Så att det är väldigt, det är liksom två separata, det är liksom två världar på något vis samtidigt. Ja, det är krig och det är fruktansvärt hemskt. Det är obeskrivligt, så att säga, det som händer. Samtidigt som ekonomin går bra. Och man har liksom ersatt de här gamla systemen med mer moderna system. Man har kanske blivit bäst i världen på att hantera, att balansera elnätet och såna här saker.
Fascinerande.
Ja, sjukt fascinerande. Mm. Och det är ju ett skäl till att man gärna vill vara där, för att det händer så jävla mycket och man kan lära sig väldigt mycket genom att vara där.
Men de här bolagen då, typ som de som du investerar i och andra, skulle du säga, är de liksom oberörda då av kriget? Och de kan göra affärer med sina amerikanska kunder och så vidare, och de har tillgång till personal utvecklare
liksom. Ja, alltså de har ju utmaningar. Jag menar, något annat skulle vara jättekonstigt. Men man har fortfarande inte i Ukraina mobiliserat särskilt stor del av befolkningen. Så man hör ju ibland liksom att ja, men nu är liksom alla resurser använda. Så det är inte sant, det är inte ens i närheten av att vara sant. Så Ukraina skulle kunna mobilisera flera miljoner man till, och Ryssland skulle kunna mobilisera många miljoner, så att man inte är i närheten av att uttömma sina resurser. Men så de flesta ukrainska programmerare eller startup entreprenörer med mera, de jobbar ju på kontor och de är inte mobiliserade. Och så säljer man ofta på en amerikansk marknad till exempel. Så att där, och det är bra för ekonomin, för då får du intäkter i dollar eller euro, de säljer till Europa, du kan använda en del av pengarna i Ukraina och så vidare och bidra till ekonomin och sådär. Så det är väldigt intressant. Sen kommer en ny mobiliseringslag i Ukraina nu som man håller på att förhandla om, som eventuellt då kommer att leda till att fler mobiliseras. Men en jämförelse som ofta görs är med Israel då, det finns skillnader i andra avseenden, men just vad gäller det här att du har ett land som är ett techland som är omgivet av så att säga fiender, i Ukrainas fall en stor fiende som man måste anpassa sig efter, och då liksom då blir det normalt att du kanske jobbar, du driver en startup och sen kallas du in och ligger inne 3 månader eller 6 månader eller någonting annat, och sen kommer du tillbaka till jobbet. Så du kan få så out of office meddelande som är liksom att hej, jag är vid fronten så här, och det kommer väl sannolikt hända i Ukraina, någon variant av det. Men det betyder då liksom inte att, jag menar, Israel har ju gått väldigt bra som tech-nation och som ekonomi, och jag menar, så det finns ingen motsättning. Man tänker sig att det finns en motsättning i detta liksom, men det gör det inte.
Men det är inte så att det finns några spänningar i landet där liksom vissa människor ligger vid fronten och andra går kring i Kiev och liksom är på restaurang, och att det finns liksom viss...
Ja, jättebra fråga, och visst gör det. Så, alltså, Ukraina är ju extremt enat, måste man säga. Det är mycket mer enat nu än för 2 år sedan, eller före den här storskaliga invasionen, då, fullskaliga invasionen. Så det har ju så att säga Ryssland fått i stånd, att landet är mycket mer enat än tidigare. Men det finns absolut, det finns friktion eller potentiell friktion mellan de som sitter i Kiev och de som är vid fronten. Men det där någonstans, jag tror att det är lite så att säga, det är mer yta än en substans i det. Liksom. Och sen om du börjar kalla in fler och fler, så kommer den där börja jämna ut sig över tiden. Och någonstans, du vill ju att Kiev ska funka normalt för att stödja ekonomin och så vidare, för att kunna stödja krigsinsatsen, och det där fattar ju folk någonstans också.
När var du där senast?
3 veckor sedan. Åker dit om en vecka igen.
Ja, det är märkligt. Det är lätt att tro liksom att krig är liksom något sådär binärt, att det är liksom antingen fullt kaos eller så är det fred, men det är verkligen en slags konstigt mellantillstånd då.
Här kan man, stor ekonomisk stimulans och sånt. Jag är optimist vad gäller Ukraina, både slagfältet och ekonomin så att säga.
Varför då?
Ja, men på slagfältet så har man ändå lyckats betydligt bättre än vad de flesta trodde, och man har lyckats bita ifrån trots att man lider brist på ammunition och annat så att säga. Så att ukrainarna har ju verkligen chippat upp också sin militära ledning och allting annat. De har ju kanske världens bästa underrättelsetjänst nu. De skjuter drönare in i Ryssland och börjar slå mot Rysslands oljekapacitet och sådana här grejer, vilket är jätteintressant. För att ryssarna har ju alltid tänkt liksom att de kan slåss i Ukraina utan att det har någon effekt på Ryssland då liksom. Och nu börjar liksom kycklingarna komma hem för att rostas då, eller vad man säger liksom. Så då det är jättespännande, hoppas de fortsätter med det. Man har ju skjutit bort en stor del av ryska svarthavsflottan då, som sagt, och liksom pressat bort det ryska flygvapnet till stor del, så att det har gått väldigt, väldigt bra för ukrainarna. Sen pressas de ju på marken av att ryssarna kör köttmurar och såna här grejer, tar stora förluster liksom, så att, och jag menar, artilleriet är krigets gud nu som det var för 100 år sedan så att säga. Så man är beroende av att få ammunitionsförsörjning då, bland annat från väst liksom. Och sen har det hela drönarutvecklingen, och vi har investerat i ett drönarbolag från Hype då, från det här investmentbolaget. Så hela den defense tech-sektorn är ju superduper intressant då liksom. Den har ju då gått från att vara anti-ESG till att vara typ ESG nu, så att allting detta hänger ihop så att säga. Men sen vad gäller ekonomin, som sagt, den ukrainska ekonomin, den ser ut att gå bra, eller den gick mycket bättre än vad folk trodde förra året då. Så krig är stimulativt, intressant nog.
Ja, otroligt. Jaha, ska vi sluta på den noten då?
Ja, låter väl bra.
Snart är det dags för lunch. Men tack Kalle. Man kan läsa ditt morgonbrev om man vill, eller hur?
Just det, det kan man göra.
Hur signar man upp på det?
Det lättaste är väl att du googlar IG morgonrapport.
Just det.
Det är nog det bästa tipset.
Och vad heter man det då? Mattias?
Paretoskol.com för våran Pareto MBA som är väldigt intressant. Ja, men du pratade lite grann om den, så den tycker vi är rolig. Där pratar vi om en del grejer när vi var inne på här med balansräkningar och marginaler och alla de här grejerna. Hur man analyserar bolag, så det tar vi upp där. Sen hypeventures.io om man vill titta på investmentbolaget som jag driver.
Snyggt. Och tack så jag till alla som har lyssnat. Kom ihåg vår pakt. Lyssnar man på det här så går man också in och ger podden 1, 2, 3, 4 eller 5 stjärnor. Det finns vissa liksom missuppfattningar om hur det här funkar. En del mejlar mig betyget och en del skriver betyget i meddelanden som man kan skicka via Spotify nu för tiden. Det är alltså inte det som jag önskar här, utan allt ni behöver göra är att liksom betygsätta podden. Det finns en sån funktion både i Spotify och i Apple där man alltså ger podden det antal stjärnor som man tycker att den förtjänar. Så gör gärna det, uppskattar det jättemycket, och tack till alla som redan gjort det såklart. Podden är tillbaka som vanligt om en vecka. Trevlig helg.